CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
The European Parliament has just approved the Pact on Migration and Asylum, a huge reform of the EU's migration policy.
It means a lot. It's a huge, huge achievement.
Det handlar ju naturligtvis om att sända tydliga signaler om att man inte ska kunna krångla och därigenom hålla sig kvar i Sverige. Det finns ju en tydlig skyldighet för den enskilda att följa ett utvisningsbeslut och lämna landet.
Som ansvarig för områdena migration och asyl har Maria Malmer Stenegard en av de tyngsta portföljerna i Tidöregeringen. Litar hon på att EUs nya migrationspakt kommer förhindra en ny flyktingkris? Kommer hon kunna leverera på löftena om att skapa ordning när det gäller utvisningar, falska identiteter och så kallade papperslösa? Och hur ser hon på risken för en ny åsiktskorridor i flyktingfrågan när allt färre verkar våga stå för idéer om öppna gränser, medmänsklighet och handhjärtan? Gäst i veckans fredagsintervjun, migrationsministern Maria Malmer Stenegard. Jag heter Magnus Thorén. Ja, välkommen.
Tack så jättemycket.
Hur ställer du dig till beslutet i riksdagen häromdagen när det gäller den här nya könstillhörighetslagen?
Nej, men jag står ju som moderat bakom den. Jag tycker att det är ett balanserat förslag och det här är en fråga som Moderaterna har drivit ända sedan 2011. Och det, jag tror att det är en mindre förändring, men för vissa individer kommer det här göra jättestor skillnad och det tycker jag är viktigt.
Det är inte din portfölj på något sätt, men eftersom den här frågan har debatterats så mycket och varit lite uppslitande för partiet så tänkte jag ändå att vi börjar lite med den. Varför är den här lagen viktig, anser du?
Nej, men det handlar ju om de som identifierar sig som ett annat kön, att de ska ha lättare att byta juridiskt kön. Det här handlar ju inte alls om kirurgi som det ibland har försökt gjorts gällande i debatten, utan här skiljer vi då mellan regelverket för kirurgi och identitet juridiskt. Och det tycker jag är en rimlig grej att göra. Det är någonting som där vi har legat efter i Norden och där de nordiska länderna har gått betydligt längre. Men jag tycker att Sverige har landat i ett balanserat förslag här som kommer att göra skillnad för de som vill byta juridiskt kön.
En sak som har anförts är att det här är ingenting som egentligen rimmar med ett konservativt eller ett liberalkonservativt synsätt på sakernas tillstånd så att säga, utan att det här är någonting som ni ger liberalerna för att de ska vara nöjda.
Fast det håller inte jag med om. Jag har ju varit med i det här partiet ganska länge nu och jag är inte förvånad att det här är någonting som Moderaterna har drivit sedan 2011. Jag tycker det är en väldigt viktig del av det liberala ben som vi lutar oss väldigt stadigt mot.
Du, inte för att sätta dig på pottan eller någonting, utan det här undrar jag genuint. En man då som ändrar juridiskt kön till kvinna, är det en kvinna för dig då?
Ja.
Det är en kvinna?
Det är en kvinna om vederbörande säger sig vilja vara kvinna.
Mm. Om jag frågar så här då, vad är en kvinna?
Ja, men det är klart att man har de fysiska skillnaderna mellan könen och de kan vi ju aldrig bortse från. Men om en person säger sig vilja betraktas som en kvinna så tycker jag att man ska ha en väldigt stor respekt för det. Oavsett så att säga vad man har mellan benen.
Så att vara kvinna eller inte vara kvinna, det har ingenting med livmoder eller bröst eller hormoner att göra?
Men rent fysiskt har det ju det. Naturligtvis. Men jag tycker att man i samspel, socialt i samhället, ska ha respekt för människor och hur de identifierar sig. Sen har jag också respekt för att det finns olika åsikter och syn på det.
Mm. Men handen på hjärtat, om jag då skulle byta juridiskt kön och säga så här, nu är jag kvinna, jag vill att ni ska uppfatta mig som en kvinna. Skulle du på allvar göra det, uppfatta mig som en kvinna?
Jag skulle respektera din vilja att bli betraktad som kvinna, kalla dig vid det namn som du vill bli kallad. Och sen är det klart att det fysiska, om man inte har ändrat på det, så är fortfarande fysiska attribut som gör att man kan förknippa dig då med att vara man. Men som sagt, jag tycker det handlar om att visa respekt. Mm.
Så där trumfar min vilja, så att säga, det biologiska?
Jag vet inte om det ena trumfar det andra. Jag pratar om den sociala samvaron där jag tycker generellt att det är viktigt att visa människor respekt. Och där när en person säger sig vilja uppfatta sig på ett visst sätt, att man då ska respektera det.
Mm. Okej, okay. Vi går vidare. Maria Malmö Stenegard är det som säger så där, migrationsministern. Vi ska komma in på dina områden nu lite mer och inte prata juridiskt kön. Härom veckan, som vi hörde i introt, så klubbades den nya migrationspakten igenom i EU efter många års debatt. Och den ska borga för en mer enhetlig politik inom hela EU. Den ska leda till snabbare beslut, att de som snabbt konstateras inte har asylskäl ska avvisas, och att det ska bli svårare att, som man brukar säga, asylshoppa. Alltså att en person som får avslag i land X tar sig till land Y inom EU för att få sin sak prövad där igen, bland annat. Skulle du säga att det finns en samsyn idag i EU kring migrationspolitiken?
Jag skulle säga att det finns inte en total samsyn, och det beror nog på att vi har väldigt olika förutsättningar. En del länder är då ankomstländer, så som länderna längs med Medelhavet. De har en speciell situation, medan länder som Sverige och Tyskland, som är destinationsländer, har en annan situation. Men det som är en sån styrka med det här beskedet när vi nu har kommit överens, det är ju att vi har en samsyn om att vi måste hitta gemensamma lösningar som alla respekterar, för att vi absolut inte kan komma tillbaka till den situation vi hade 2015. Och den samsynen i sig är ett styrkebesked för det europeiska samarbetet. Sen är det klart att det här är ingen silver bullet. Jag är övertygad om att implementeringen kommer avgöra vilken skillnad det här gör för migrationshanteringen i Europa.
Och där är vi inte riktigt än.
Nej, där är vi inte än, fast det är ett arbete som ska genomföras skyndsamt. Och där vi nu då påbörjar det redan nu, skulle jag säga. Rådet ska ju anta det. Men om någon vecka här så åker jag till Gent för att prata just implementering med mina ministerkollegor, för att det är helt avgörande för hur det här ska fungera. Mm.
För en del, om man tittar tillbaka, så har en del av de här ambitionerna funnits tidigare. Den här Dublinförordningen till exempel skulle göra att det blir ordning och reda i var asyl ska prövas i mottagare, första ankomstland. Och så blev det ju inte alls. Finns det en risk att det blir precis likadant den här gången?
Jag tror inte man kan bortse från sådana risker, men jag tror att vi har lärt oss mycket av historien. Jag upplever att det nu finns en genuin vilja att få ordning på det här. Men som sagt, hur man väljer att implementera det är jätteviktigt. Och att vi visar respekt för varandra och för att vi har olika situationer också. Men vi har egentligen kvar Dublinförordningen, men har uppdaterat den. Och har kompletterat med en rad andra regelverk som tar sikte på specifika situationer som vissa länder är utsatta för. Till exempel instrumentalisering för de baltiska staterna, Polen och Finland, där Ryssland på ett aggressivt sätt skickar över migranter för att störa ordningen i
instrumentalisering, får du förklara.
Ja, det är ett knepigt begrepp, men det handlar om när man då använder sig av migranter för hybridkrigsföring egentligen.
Mm.
För att störa ordningen i det landet som man då trycker migranterna mot. Vi har sett det senast nu i Finland, som har funnit sig nödgad att stänga gränsen helt. Men också de baltiska staterna och Polen har ju varit utsatta för detta.
Det här med multipla identiteter har ju visat sig vara ett problem. Man har kanske olika identiteter i olika länder, eller ibland till och med faktiskt flera identiteter i samma land. Man har ansökt med ett namn och uppgivit ett annat i Skatteverket och sådär. Får den här nya regelboken ordning på det där?
Det blir svårt för det nya regelverket att få ordning på det som har gjorts fel i historien. Och där kämpar vi ju nu, och inte minst Elisabeth Svantesson som ansvarar för folkbokföringen, mycket hårt med att säkerställa att vi får kontroll på vilka som vistas här i landet. Men med den nya då pakten så införs också skyldigheten att ta upp biometri i vid gränsen, och då inte bara på äldre personer utan redan från 6 års ålder. Och det här säkerställer ju också att vi bättre kan kontrollera om personer som har lämnat unionen för att de exempelvis har begått brott, om de då kommer tillbaka senare.
Vi hörde i början på fredagsintervjun nu i inledningen protesterna vid omröstningen kring den här pakten. This pact kills, röstade personer inne i salen där. Vote no. Är det de far efter är väl att den här lagpaketet blir så hårt att fler kommer att dö på Medelhavet, fler kanske inte kan ta sig hit etc. Ligger det någonting i det där?
Migrationsfrågan är ju otroligt polariserad, och ja, vänsterpartierna med olika färg så att säga, både röda och gröna, har varit mycket kritiska, men jag menar att det här är helt nödvändigt för att vi ska upprätthålla vår trygghet, kontrollen vid EUs yttre gräns och därmed också värna den fria rörligheten i Europa. Vi kan inte ha en situation där det är smuggelnätverken som avgör vem som faktiskt får komma till Europa, och där det i stor utsträckning är personer som inte har skyddsskäl som också belastar våra asylsystem, vilket också får till följd att våra resurser inte i lika stor utsträckning går till de som faktiskt har skyddsskäl. Och det här är ett otroligt viktigt steg för att ändra de principerna. Och det man, som kanske inte nämns ofta i sammanhanget med pakten, det är ju att en viktig del är också arbetet i den externa dimensionen. Och det är ju också ett knepigt ord, men där syftar man då till samarbete med tredjeländer för att överhuvudtaget förhindra att människor avreser och utsätter sig för livsfara på Medelhavet. Jag tror att vi måste investera otroligt mycket mer i både ursprungsländer, transitländer och avreseländer för att förhindra de här dödliga resorna. Men också se till att man har en bättre migrationshantering i de här länderna där många också uppehåller sig.
Värnar den här pakten asylrätten?
Det skulle jag absolut säga att den gör. Den situationen vi har haft med bitvis totalt kaos i migrationshanteringen är ju någonting som definitivt riskerar att undergräva asylrätten. Så det här är ju ett försök att verkligen upprätthålla respekten för att våra resurser ska gå till de som främst har skyddsskäl. Ett tydligt sånt exempel är ju det här så kallade gränsförfarandet, som innebär att de som kommer från säkra länder där man har en beviljande grad, som det då heter, på mindre än 20%, de ska vända sig ett snabbförfarande på maximalt 14 veckor. Det gäller också för säkerhetsrisker då.
Det låter otroligt ambitiöst tycker jag när man läser det, men det kanske kommer att funka.
Jag tror att det som är ambitiöst i den delen, det är just själva återvändandet. För vi har stora problem med att ursprungsländer inte samarbetar kring att ta emot sina egna medborgare. Och där kommer vi behöva lägga ett jättestort fokus under kommande mandatperiod.
Mm. Kan man säga att den här pakten i någon mening ändå är första steget mot ett avskaffande av asylrätten som vi känner den? Det vill säga att var och en som sätter sin fot i ett EU-land har rätt att få sin sak prövad i princip.
Nej, det skulle jag inte säga. Tvärtom, som jag sa, så tror jag att det här syftar till att upprätthålla respekten för asylrätten. Låt mig ta ett sifferexempel. Förra året så var det ungefär 1,1 miljoner som sökte asyl i EU. Och då tänker vi, då får vi nog en bild framför oss att det är människor som tar sig över Medelhavet till Lampedusa och knackar på EUs port. Men det var bara, om man får lov att säga så, 380 000 av de 1,1 miljonerna som registrerades som irreguljärt ankomna. Resten, vilket då är en stor majoritet, har ju antingen inte registrerats överhuvudtaget eller, vilket är ganska vanligt, kommit in på visering. Det vill säga de har påstått sig ha ett legitimt syfte med sin resa till något av de europeiska länderna, men sen hoppar de av så att säga den viseringen och söker istället asyl. Och det här visar ju att det är inte bara situationen vid Medelhavet som avgör vem som kommer kunna söka asyl, utan det finns ju många vägar in i Europa trots allt.
Mm, och då pratar vi lite mindre om.
Det pratar vi mycket mindre om. Och det är ju många som kommer från viseringsfria länder också.
För utifrån när man följer diskussionen kan man ibland få en känsla av att det låter väldigt ihåligt. Man hör hela tiden politiker och andra säga att vi måste värna asylrätten. Det har blivit som ett mantra lite grann. Samtidigt som jag tänker att det finns ingen möjlighet att flyga hit reguljärt för många som vill ta del av den där rätten att söka asyl. Folk tvingas ta de här illegala, livsfarliga vägarna över Medelhavet. Nu ska den här nya pakten också leda till att fler direkt ska så att säga avvisas vid EUs gräns i princip om man inte har så stor sannolikhet att få asyl. Blir det inte ett litet hyckleri att hela tiden prata om att det ska värnas en asylrätt som vi vill att färre och färre och färre ska kunna åtnjuta? Vore det inte bättre att vara ärlig där?
Mm. Det är ju många som för den här diskussionen. Jag skulle vilja säga att dagens asylsystem är ju dysfunktionellt så tillvida att en stor del av resurserna läggs på de som inte har skyddsskäl. Titta bara på Sverige nu. Det är 26% av de som söker asyl här som bedöms ha skyddsskäl här. Det betyder att 3 av 4 i realiteten belastar vårt asylsystem. Och det går ju naturligtvis ut över vår möjlighet att hjälpa de som faktiskt har skyddsskäl. Och vår ohållbara invandring är också en av anledningarna till att vi har dragit ner på vårt kvotmottagande, även om det fortfarande ligger förhållandevis högt. Men det är ju en sån möjlighet vi skulle kunna ha för människor att få skydd i större utsträckning om vi hade haft en mer hållbar invandring till Europa. På europeisk nivå är det drygt 50% av de som kommer som inte har skyddsskäl. Och det här tyder ju just på att det inte fungerar. Om vi då istället
Varför pratar man då hela tiden om att värna asylrätten när väldigt många, både från höger och vänster, verkar mena att den funkar inte? Och dessutom har vi satt upp murar och hinder och föder flyktingsmugglar och annat lite på basen av att vi ska värna den här asylrätten. Varför inte göra om den?
Ja, jag tror att asylrätten kan komma att behöva utvecklas framöver, men det som man vill värna måste man ju också skydda i akt och handling. Och jag menar att det är det vi nu gör genom pakten, det vill säga vi koncentrerar våra resurser i större utsträckning till de som faktiskt har asylskäl. Vi vänder de som kommer från säkra länder som idag belastar systemet väldigt mycket, fokuserar istället resurserna på de som är särskilt utsatta och som faktiskt har skyddsskäl. Sen finns det ju diskussioner som jag uppfattar som egentligen ett tecken på frustration, där man pratar om att flytta hela asylprocessen till andra länder, så, men det är ju fortfarande ändå en tanke kring att asylrätten ska finnas kvar. Däremot tror jag personligen, och också från Moderaterna diskuterar också det här mycket i idéprogrammet, att det finns ju en annan skyldighet att hjälpa de som kommer från vårt närområde. Och det ser vi ju också när det gäller ukrainarna, att där har vi ett regelverk på plats som också har fungerat väl och där man också har funnit en acceptans hos medborgarna för att hjälpa det ukrainska folket.
Mm. Vi ska lyssna på ett utdrag ur en intervju med dig i Sveriges Radio i februari, och det handlar om det som du i intervjun kallar återvändande hubbar.
Det är en lösning som diskuteras i en grupp europeiska länder och inte minst de nordiska länderna, där man tittar på olika lösningar, och då finns en idé om återvändande hubbar som innebär att man tecknar ett avtal med tredje länder och personer som har lagakraftvunna beslut men där det av olika skäl, oftast för att de själva vägrar samarbeta, inte kan verkställas till det landet, att man då placerar dem där. Och det handlar ju naturligtvis om att sända tydliga signaler om att man inte ska kunna krångla och därigenom hålla sig kvar i Sverige i strid med ett beslut. Det här är ingenting som vi har diskuterat i regeringen än, men det är en idé som diskuteras mellan en rad olika länder och som jag tycker är intressant att titta vidare på.
Mm, jag tänkte fråga, nu har det gått ett antal månader. Hur långt har ni kommit i diskussionerna kring de här återvändande hubbarna?
Nej, men det är fortfarande ett förslag av flera som diskuteras, som jag sa, mellan ett antal länder. Jag tycker personligen, och Moderaterna tycker, att det här är väldigt intressant. Det här är ännu inte regeringens politik, men det är någonting som jag tycker att vi ska titta vidare på. Jag är oerhört frustrerad och störd av att så många som i ett antal instanser har fått nej på sin asylansökan ändå håller sig kvar. Det här bidrar till stort lidande för de enskilda, men det riskerar också att underminera hela den reglerade invandringen. Och ett väldigt tydligt tecken på detta är att var fjärde asylansökan som kommer in idag lämnas in av en person som tidigare har ett lagakraftvunnet beslut. Så i realiteten så är det ju bara 3 av 4 av de asylansökningar som nu kommer in som faktiskt är från nya människor i Sverige. Vi vet ju inte vad som har hänt med de här personerna under tiden som de har hållit sig undan. Men sannolikt har många stannat kvar, utnyttjats på den svenska svarta arbetsmarknaden. Och sedan då provar man igen efter 4 år när det här beslutet har preskriberat. Så där är det ju väldigt viktigt att vi nu då gör förändringar i lagstiftningen som gör att man inte kan klamra sig fast på det här viset. Men jag blir störd för att det innebär återigen att resurser går till personer som bedöms inte ha skyddsskäl.
Och det här skulle man kunna lösa då genom att när beslutet är fattat och det har tröskats genom svenska domstolar och sådär, sätta dem i tredje land tills vidare. Först ett samtal med några specifika länder som skulle kunna ha de här återvändande hubbarna?
Nej, det gör det inte i dagsläget. Den frågan är för tidigt väckt. Jag tycker att det är en fråga som ska diskuteras i så stor krets som möjligt och som är en av många lösningar som man skulle kunna ha för att få bättre ordning på invandringen. Men som sagt, vi måste få till ordentliga verktyg för att säkerställa att människor faktiskt lämnar landet i enlighet med de beslut som har fattats, vilket de också har en skyldighet att göra, precis som jag sa i inslaget här.
Men hur skulle de här återvändande hubbarna underlätta där? För jag gissar att får jag ett nej besked i handen då, så är det väl lika lätt för mig att hålla mig undan lagens långa arm, oavsett om jag ska skickas till vad det nu är, Afghanistan eller Syrien, som till den här återvändande hubben någonstans.
Nej, vi genomför ju parallellt en rad olika förändringar nu, och det handlar dels om att bygga ut förvarskapaciteten så att fler, om det finns en risk att de avviker, kan förvarstas. Vi har haft ett problem innan pandemin med att förvaren var fulla, så man var tvungen att släppa en för att ta in en ny. Det är ju inte hållbart. Vi tittar också på andra möjligheter såsom elektronisk övervakning. Och vi har också återvändande center på väg nu där människor ska bo i avvaktan på återvändande, de facto återvändande. Och där vi också kommer kunna ha bättre möjligheter att bedöma de här individerna än vad man har idag när man bor i EBO, oavsett om man är asylsökande eller om man har fått ett avslagsbeslut. Alla de här förändringarna tillsammans med att vi nu ändrar lagstiftningen så att den här så kallade då preskriptionstiden inte börjar löpa förrän man faktiskt lämnar landet, tror jag skapar andra drivkrafter och bättre kontroll. Men därutöver tycker jag och Moderaterna att det är intressant att diskutera ytterligare lösningar tillsammans med andra länder. Men det är ju fortfarande beroende av att man i så fall hittar ett land som är berett att husera de här personerna. Det är inte alldeles säkert. Men jag tänker inte liksom ge upp så lätt.
Någonstans skulle jag gissa i Nordafrika kanske.
Jag kan inte säga var det skulle vara. Jag noterar ju att Italien nu har på gång ett avtal med Albanien, även om mycket oklart för hantering
just
av asyl.
Albanien också.
Sökande som då påträffas på internationellt vatten som förs till Albanien. Så att det kan säkert finnas olika alternativ.
Om du skulle gissa, hur långt borta kan de här återvändande hubbarna vara om vi tänker oss att arbetet faktiskt går framåt om man hittar något land och sådär?
Ja, men hyfsat långt borta. Mitt fulla fokus nu är ändå att säkerställa att pakten implementeras på ett korrekt sätt. För det är det enskilt viktigaste steget här och nu, där vi faktiskt har lagstiftning på plats som gör skillnad på riktigt. Men parallellt med det måste vi diskutera andra sätt. Och då inte minst samarbete med tredje länder för att förhindra orsakerna till att människor tvingas att fly. Men också hantera situationen bättre längs med flyktvägarna.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Vi ska vända blicken från EU och omvärlden lite mer mot hur det ser ut i Sverige. För när det gäller Sverige så pekar ju allt fler idag på den omfattande migrationen hit under flera år. Under både S- och M-ledda regeringar som en viktig orsak till de problem vi upplever med gängkriminalitet och välfärdsbrottslighet och annat i samhället. Idag, hur god ordning skulle du säga att vi har på migrationspolitiken? Om vi med det menar regelverk, mottagning, koll på vilka som faktiskt kommer, att de som inte bedöms ha skäl att stanna faktiskt lämnar, etc. Hur bra ordning har vi på pastoratet?
Vi har betydligt bättre ordning än vad vi har haft historiskt, men jag skulle säga att det huvudsakligen beror på att vi har ett betydligt lägre inflöde, och då blir det också bättre förutsättningar att upprätthålla kontrollen och ha ordning och reda i systemen. Men vi är också på väldigt god väg att genomföra det paradigmskifte som stipuleras i Tidöavtalet, som innebär att vi reformerar hela mottagningssystemet, att vi säkerställer att svensk migrationslagstiftning ligger på EUs miniminivå och att vi jobbar med alla tillgängliga medel för att se till att återvändandet fungerar bättre. Och vi ser ju redan resultat, och det pratas väldigt lite om det här i svensk media, men i Europa går ju asylinvandringen bara upp med närmare 20% förra året, men i Sverige minskade den samtidigt med 26%. Så att vi, tack vare minskat inflöde, så har vi också bättre kontroll.
Vet vi idag hur många som uppehåller sig i Sverige utan giltiga tillstånd av något slag?
Nej, det gör vi inte, och det är naturligtvis också ett problem.
Någon aning? Är det 10 000, 100 000 eller?
Nej, men det finns ju bedömare, journalister exempelvis, som har rört sig mycket i de här kretsarna, som har sagt att det handlar om över 100 000, och som jag har citerat tidigare och blivit KU-anmäld för att ha citerat.
Så gör inte det då? Nej. Nu gjorde du just det.
Men KU hade inga synpunkter på det, så jag vågar göra det igen. Yeah. Men jag skulle säga att det är extremt svårt att uppskatta, och det ligger ju så att säga i sakens natur. Men vi vet att alldeles för många efter att ha fått ett nej faktiskt ändå håller sig kvar i landet, och det vittnar ju de här siffrorna om, att det är 25% av de som söker asyl som har ett tidigare beslut. Och det här är ett enormt problem. Vi är ändå bättre än många andra länder i EU, men jag är ändå absolut inte nöjd.
Hur många av de här som befinner sig här illegalt eller utan papper, hur många av dem har barn i skolor och får stöd och hjälp av kommuner etc.? Vet vi det? Den här delen av intervjun med Maria Malmer Stenegard måste du vara prenumerant på Kvartal för att kunna avnjuta. kvartal.se/prenumerera. Gå in där så får du tillgång till allt vi gör när det gäller poddar och texter. Var med och ta del av ännu mer oberoende svensk samhällsjournalistik. Du också. kvartal.se/prenumerera. Vi ska tala lite om synen på de frågor som du är ansvarig för. Du har ibland beskrivit som en hardliner, kan man säga, i ditt parti när det kommer till migrationsfrågorna. Stämmer det med din egen uppfattning?
Jag är ju väldigt mycket en person som är för ordning och reda. Och det har vi ju inte i migrationspolitiken. Vi är på god väg att få det. Och om det är en hardliner att förespråka ordning och reda, så är jag nog det. Men jag är ju en mycket, mycket stark vän av att vi har ett internationellt utbyte, att vi rör oss över gränser. Och det är därför jag också är så mån om att Europa nu ska få en bättre fungerande migrationspolitik, för att värna den fria rörligheten. Så jag skulle säga att mitt arbete syftar ju mycket till att Sverige ska kunna vara, fortsätta vara ett internationellt land, där vi fortsätter att utbyta erfarenheter och tjänster med andra kulturer.
Upplever du att din och regeringens linje alltmer har blivit, så att säga, inom citationstecken, det nya normala de senaste åren? Alltså, idag det största oppositionspartiet, S till exempel, kan man få intrycket av, står mer eller mindre bakom stora delar av migrationspolitiken som ni stakade ut i Tidöavtalet, etc.
De säger det, ja.
Men man får väl gå på vad de säger.
Nej, jag går på vad folk gör i stor utsträckning. Och hittills har de ju i varje enskilt fall valt makten framför att faktiskt få ordning på Sverige. Så jag tror inte på dem än. Vi får väl se vad som händer.
Men du förstår vad jag menar.
Jag förstår vad du menar. Och jag ska säga din att
position
folket...
var kanske kändes... beskrevs mer i hårda ordalag och sådär än vad jag kan få intrycket av att den görs idag. Att det du säger är mer allmängods.
Ja, nej, men jag håller med, och vi ser ju också att en majoritet av den svenska befolkningen vill ha en minskad invandring, och jag tror att var och en i sin vardag ser hur den bristande integrationen under väldigt många år har påverkat i princip varje samhällsområde, och där vi nu då måste minska invandringen ordentligt för att kunna få ordning på integrationen och minska utanförskapet. Så att jag känner ju ett väldigt brett stöd för det jag gör.
Finns det någon risk som du ser att kritiska röster mot den rådande ordningen tystnar igen på något sätt? Som man ofta beskriver att det var för kanske 10 år sedan i migrationsdebatten. Då var det väldigt svårt att prata om volymer. Då blir migrationsministern tagen i örat, som vi vet, under Reinfeldt-eran, Billström. Kan det vara på väg att bildas en ny åsiktskorridor där de som verkligen står för en mycket öppnare policy eller återgång till det gamla inte riktigt vågar prata om det, för de är rädda att bli hudflängda?
Jag upplever inte det. Vi har ju ändå alla Socialdemokraternas samarbetspartier, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet för ju en mycket invandringsliberal politik. Både i riksdagen genom motioner och annat, och också i debatten. Och jag menar, jag upplever att de får utrymme för det. Jag tycker att det är viktigt att olika åsikter stöts och blöts, och jag vill inte ha någon åsiktskorridor varken åt ena eller andra hållet, för vi ser ju hur skadligt det kan vara och de facto bromsa reformer som borde ha genomförts för länge sedan.
Av förklarliga skäl så kan man ju säga, så talar du ofta om baksidorna som migrationen visar på, behovet av skärpta regler eftersom det inte har funkat som det ska alltid tidigare och sådär, men om du skulle försöka beskriva för mig varför det är viktigt för oss att fortsätta ta emot flyktingar, hur skulle det låta?
Ja, men jag är väldigt glad att du ställer den frågan, för det är väldigt sällan jag får prata om det. Men min målsättning är ju att Sverige ska kunna fortsätta vara ett öppet land, precis som jag beskrev innan, men också ett land som kan fortsätta hjälpa människor som är på flykt. Och ska vi kunna vara det, då måste ju medborgarna känna att invandringen fungerar. Och det är där jag tror att det har brustit. Jag tror att en stor majoritet av det svenska folket vill fortsätta hjälpa. Men ska det finnas en acceptans för det, ja, då måste invandringen fungera, och den måste uppfattas på det stora hela vara bra för Sverige. Och där tappade vi kontrollen, och politiker av olika färg och olika skäl vidtog inte de åtgärder som hade behövts i tid. Och det står vi med nu och är därför tvungna att vidta mycket åtgärder för att få ordning och reda igen. Men på sikt så är min målsättning att det kan leda till att vi ska kunna fortsätta hjälpa människor.
Så ambitionen på ett sätt är att en stramare politik på plats nu, man får ordning på vilka som är här, och återvändande etc., etc., arbetsmarknad och kulturkrockar och allt vad det är. Så är din ambition att på sikt så kan man också lätta på reglerna och kanske hitta ett enklare sätt för fler att söka sig hit igen om samhället klarar det?
Jag vet inte om jag vill lätta på reglerna. Det känns i alla fall som att det ligger otroligt långt fram i så fall. Men med mer ordning och reda så kan vi ju också fokusera våra resurser i större utsträckning till de som faktiskt har behov av skydd. Och jag återigen, skulle en situation som den i Ukraina uppstå igen i vårt närområde, då har vi ju en helt annan beredskap för att också hjälpa om vi har ordning och reda, och jag tror också att vi har lättare att få acceptans i samhället för att göra sådana insatser om vi känner att det är kontroll.
Det pratas ju en del, och du var inne på det tidigare, att hjälpa folk i närområdet är så att säga någonting som har fått fotfäste i den här diskussionen också inom regeringen. Men att hjälpa nödlidande eller personer som ändå vill söka sig till Sverige från Nordafrika och Mellanöstern, är det viktigt?
Ja, som sagt så är det viktigt att värna asylrätten, men om man ska tillåta sig en liten utflykt i demografin så har vi ju en jätteutmaning framför oss som jag tror att vi inte riktigt kommer kunna hantera med dagens regelverk och inte heller med asyl- och migrationspakten. För 2020 så hade vi ju ungefär 1,2 miljarder invånare i Afrika. Där har vi ju en enorm befolkningstillväxt och prognoser tyder på 2,5 miljarder invånare till 2050, vilket inte är så långt borta. Samtidigt så säger hälften av de unga mellan 18 och 24 år att om inte deras levnadsvillkor förbättras inom en snar framtid så känner de sig tvungna att migrera. Och de här två faktorerna i kombination innebär ju ett potentiellt tryck på Europa som jag tror att vi inte ens kan föreställa oss. Och det är därför det är så viktigt att vi betonar det här arbetet och samarbetet med länder i Afrika och Mellanöstern naturligtvis, för att förhindra grundorsaker till att människor känner sig tvingade att fly, men också se till att man bättre kan hantera migrationen på plats. Och redan idag är det ju så att en stor majoritet befinner sig i, dels som internflyktingar i sitt eget land, men också i närområdet i anslutning till sitt hemland.
Mm. Men vart leder den tanken då, tillsammans med det här så att säga, idén om närhetsprincipen, att det är först och främst länderna i närområdet som ska hjälpa. Om du ser den där så att säga, risken torna upp sig, ska det ens vara möjligt då? Eller vad ska man göra för att hantera det om det där kan växa till ett så stort problem att så många vill ta sig hit?
Det är precis därför som vi måste investera så mycket från alla europeiska länder i samarbeten med de länder som människor flyr från, men inte minst länder längs med de stora rutterna. Och det här är ju ett arbete som har inletts under den nuvarande kommissionen och som bara måste fortsätta, för att det inte är realistiskt att tro att alla dessa människor ska kunna komma till Europa för att söka sig en bättre framtid, utan vi måste skapa bättre förutsättningar på plats, men också bättre migrationshantering på plats. Och jag tror att principen om att vi bättre hjälper i närområdet också behöver få större genomslag i politiken. Jag tycker att det här massflyktsdirektivet har varit ett bra svar på situationen i Ukraina, men jag tycker inte vi kan använda det i förhållande till världens alla länder, för det är inte realistiskt att Europa ska stå som värd för asylsökande från hela världen.
Men innebär det förlängningen, om vi pratar om asylrätten igen, som ska värnas, att en förändrad asylrätt i framtiden skulle kunna handla om att den här gäller inte alla i alla länder, utan den gäller i närområdet? Asylrätten gäller inte de som bor på andra sidan jordklotet, i Sverige.
I teorin gör den ju det idag.
Men... Ja, precis. Men jag menar i framtiden, om du ser de här, de hoten eller utmaningar som du tecknar... Och fler ser väl den, gissar andra migrationsministrar. Är det ditåt den här asylrätten kommer att gå?
Jag vågar inte svara på det idag, men jag konstaterar att det kommer att bli ohanterligt för Europa att ta emot alla dessa människor som kommer ha behov av en bättre tillvaro. Och det är ju många som kommer av ekonomiska skäl, och då måste vi naturligtvis jobba med att säkerställa tillväxt och bättre förhållanden på plats. Jag tror absolut att asylrätten, precis som den redan har gjort sedan den formulerades, kan komma att utvecklas över tid. Men jag tycker att principen om att vi ska hjälpa andra människor är viktig. Men att den måste naturligtvis vinna acceptans hos folket, och den måste också säkerställa att vi hjälper de som har mest behov av skydd. Och det är ju där det är så viktigt att vi nu tar krafttag, bland annat genom den här asyl- och migrationspakten.
Mm. Men sista frågan på det, är det då rimligt, om det där scenariot stämmer, att ha en asylrätt som säger att vem som helst från hela världen har rätt att få sin sak prövad i Sverige?
Alltså, regeringen har ju inga planer på att driva förändringar av den principen. Däremot så måste vi ju, tycker jag, som medmänniskor medverka till att förhindra lidande och skapa en bättre situation på plats, vilket också i förlängningen är en förutsättning för att vi ska kunna ha en hållbar migration. Och i synnerhet i förhållande nu då till Afrika, som ändå ligger relativt nära Europa.
Okej, det var sista frågan. Maria Malmö Stenegard, tack så mycket för att du kom till fredagsintervjun.
Tack själv.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.